Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden som jag och Rigmor driver. Jag heter Emma Genbäck. Jag är före detta medlem på Pastor Knutbysekten och driver numera då Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Vill du presentera dig, Rigmor?
Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Ja, nu har det gått en dryg vecka sen sist.
Och vi är försenade.
Vi är försenade. Nästan första gången, tror jag. Någon gång kanske förut. Och det är mitt fel. Jag får ta på mig det.
Hur har du haft det?
Ja, jag har inte mått jättebra. Och därav förseningen. Så jag ber alla våra kära lyssnare om ursäkt. Det är mitt fel. Jag har varit sjuk.
Mm. Det kan man inte kalla ditt fel.
Nej, så är det. Men om man får säga att tur i oturen så slapp jag i alla fall covid den här gången. Det var inte det som drabbade mig, utan jag fick en liten släng av vinterkräksjukan. Jag och hela min familj. Ja. Så det är vad jag har för mig sen sist ungefär, kan man väl säga. Men hur har du haft det då sen sist, Rigmor?
Ja, men jag har nördat som vanligt. Mm. Om jag ska gå in på vad jag har tänkt på, så hamnade jag hos Bonnie Prince Charlie. Vet du om det är?
Nej, berätta.
Nej, men nu pratar vi alltså England på 1700-talet. Mm. Och då fanns det, har du talat om några som brukar kallas jakobiterna?
Mm. Oh ja.
Ja. Och då var det så att det fanns en ättling till Stuarts som återgick till den katolska religionen. Så det här var en politisk religiös rörelse. Och Bonnie Prince Charlie, det var alltså en prins som växte upp utomlands, för den här familjen Stuart var ju avsatt från tronföljden. Men där drömmen levde kvar om att komma tillbaka och bli kung över England och Skottlands troner. Och han växte upp i Rom, som sagt, återvände, och alltså han ledde ett uppror 1745, och sen så småningom så blev det ett stort nederlag vid en ort som heter Culloden. Och han är prinsen som förlorade, och det blev som en romantisk gestalt, för han fick fly via Skottland och äventyr tillbaka till Frankrike och den katolska världen, så att säga. Och det blev ett, han verkar vara en ganska ska man säga, inte särskilt etisk person. Han levde ett...
lite omoralisk helt enkelt.
Ja, men lite romantisk i sitt förfall.
Ja.
Kvinnor, han var gift och blev övergiven för att han var ju försupen, tyckte de. Det var lite sådana där saker.
Ja, okay.
Men i alla fall, Bonnie Prince Charlie har jag ägnat mig åt. Ja, romantisk, religiös, politisk rörelse som gick under.
Mm.
Men jag tänkte också på någonting igår som jag tycker var lite intressant apropå sjukdom, och du var inte drabbad av covid nu, och inte jag heller.
Mm.
Men då lyssnade jag på en intervju på vägen från stallet med min häst, du vet, att alltså professor Johan Giesecke, som har varit, som är en auktoritet när det gäller förståelse av pandemier och infektionssjukdomar och så vidare.
Mm.
Han blev intervjuad och frågade om honom, ja, men om du nu skulle, du sa så här och så här för 2 år sedan, och står du för det idag, är det samma bedömning? Nej, då var det någonting han ville revidera. Och så frågade de intervjuaren, har du blivit förvånad över någonting när det gäller den här pandemin? Och det hade han.
Jaha. Ja.
Det tyckte jag var intressant.
Ja.
Vet du vad han var förvånad av?
Nej.
Jo, han sa så här, jag är förvånad över att människor lydde de här, liksom, att man gav råd, bestämmelser, karantän, isolering, nedsläckning. Han sa, om du hade varit i kanske Nordkorea eller i Kina, så hade det inte förvånat honom att människor åtlydde. Men att man i västvärlden, i demokratier, verkligen anpassade sig på det sätt som man har gjort, det förvånade honom.
Mm, intressant. Var det någonting som han upplevde som positivt eller negativt? Framkom det?
Det sa han inte. Nej. Det är typiskt honom, tycker jag. Han har den här lite coola, neutrala
attityden. Ja, ja.
Ja, men det kan få oss att tänka.
Ja. Ja, det är lite intressant utifrån sektperspektivet, det här med lydnad till en överhet och så vidare.
Vad är de tankarna jag fick?
Mm, jag förstår det. Ja. Ja, intressant. Och speciellt också intressant nu, för nu häver de ju restriktionerna.
Mm. Mm. Johan Giesecke sa att han skulle ha häft dem imorgon dag. Och nästan så blir det i alla fall.
Ja, då blir han glad. Det är bra. Och många andra. Ja, men alltså Rigmor.
Mm.
Förra avsnittet vi hade så pratade vi utifrån 2 artiklar. Debattartiklar. Där Joel Halldorf och Niklas Pienso debatterar omkring det här. Huruvida man behöver en ansvarsnämnd när det gäller pingstkyrkan, pingströrelsen, ja, frikyrka överlag och så vidare. Och vi har fått väldigt mycket
återkoppling
tack på det.
Verkligen.
Faktiskt, ja. Så att vi kände väl att det kanske är värt att faktiskt ägna en del till att bara ta upp vad det har fått för återkopplingar, för reaktioner och så vidare. Om man tittar på vår Facebook-sida där vi får mest direkta reaktioner, så var det ju väldigt mycket reaktioner och väldigt mycket positiva reaktioner på att vi tog upp ämnet, och att det är någonting som berör många, uppfattar jag det som, och att det är någonting som man välkomnar och man tackar för att man lyfter det här ämnet, och då framförallt utifrån Joels perspektiv att det behövs en ansvarsnämnd och att man behöver se över huruvida, ja, hur man hjälper de som har blivit traumatiserade inom religiösa frikyrkor.
Mm.
Mm. Vad tänker du?
Ja, jag tyckte det var väldigt intressant och lite oväntat att vi fick en så stark återkoppling, som sagt, på det. Och jag har haft kontakt med pastorer inom pingströrelsen som har själva upplevt att man har farit illa utifrån det här så kallade andliga ledarskapet som kan ge en dominerande eller överordnad pastor en otrolig makt faktiskt. Och jag kan säga att vi har också fått ett långt utförligt mejl ifrån en kvinna som har jobbat i Svenska kyrkan, som istället sa att hon tyckte vi idealiserade den svenska kyrkan, för där har hon arbetat. Och jag kommer ihåg att en tidigare ärkebiskop, K.G. Hammar, jag tror han sa det, att han hade träffat många elaka personer också inom kristna svenska kyrkans värld. Mm. Så att
ja, det är ju ingen sån här religiös grupp som går fri från maktmänniskor och manipulation. Det är därför vi måste prata om det hela tiden, även Svenska kyrkan naturligtvis.
Mm. Mm. Och vi lovordade ju ansvarsnämnd och domkapitel och allting, och då kan man ju tänka att, men jag måste säga det är ändå så viktigt att den instansen finns, men att den inte är fullkomlig, det är ju vi allra med. Men absolut. Det finns ändå, och då kanske den kan revideras eller friskas upp när det börjar gå snett inom en sån instans.
Mm. Ja, men men det var exempel på någonting där ändå finns en insyn. Så att, som du säger, att den kan förbättras. Det är
alla sådana strukturer och institutioner måste ju liksom motioneras, för det är färskvara.
Ja, men absolut. Ja, sen tycker jag som du säger, det är intressant att faktiskt pastor och ledare hör av sig till dig liksom realtid angående det här ämnet och ändå har
du några citat eller någonting som du tänkte vi skulle ta upp här?
Du tänker när det gäller just ifrån Facebook och så vidare, vad vi har fått för?
Var som, jag tänker att det här är ditt.
Ja, alltså precis. Nej, men alltså, jag kan bara, det är ju flera stycken som har skrivit just att det är här ett väldigt viktigt ämne. Man menar att man tycker att det är mitt i prick utifrån vad som händer i tiden nu när det gäller frikyrkan. Att det här borde både medlemmar och ledare inom frikyrkan höra och lyssna på. Mm-hmm. Och det är ju väldigt glädjande att man känner så.
Jag tänkte också på den här själva debatten. Har du följt med om det har kommit någon uppföljning på det? Eller?
Ja, alltså det har inte blivit någon mer debatt kring från Joel och Niklas, mellan dem, Niklas Bens. Men däremot i då den kristna tidningen Dagen så har det kommit en nyhetsartikel där man berättar om kanske på ett sätt pingst svar på den här debatten. Man gör någonting nu, man ser väl att ajajaj. Det här ser inte så bra ut.
Är det den som Rickard Svensson hade skrivit?
Ja, men, nej, inte Rickard Svensson har skrivit den, utan det är en Thomas Österberg som har skrivit en artikel. Ja. Men det är, förlåt, du kanske menar själva handlingsplanen. Den har Rickard Svensson, han är åtminstone ansiktet för den och den som leder den här handlingsplanen som han har gjort. Och man har då skrivit en artikel där man har i Dagen, när man berättar om vad man tänkt med den här. Och överskriften är: Pingsts handlingsplan ska hjälpa vid kriser och maktmissbruk. Låter ju bra. Och då är det så att det är en pastor som heter Rickard Svensson som då har fått uppdrag att leda det här, den här handlingsplanen. Han är verksamhetsledare för det här området då, Pingstförsamling hos Pingst centralt. Och det jag kan tycka är lite intressant är att Rickard Svensson själv var pastor inom Karisma.
Hoppsan.
En församling som havererade rejält. Han kanske har lärt sig någonting, får man ju hoppas. Men det är ingenting som står i artikeln dock. Men får jag berätta lite om vad den rör sig om? Men det man beskriver då, det är att man nu har då gjort en handlingsplan, eller att man åtminstone lyfter den handlingsplanen och kanske reviderat den. Där man menar att man då vill... Det handlar om konflikter, maktmissbruk och äktenskapskriser som man har en handlingsplan för att kunna hjälpa. Och den vänder sig primärt till församlingsledare, pastorer och församlingsanställda. Så det är framför allt till ledare inom då kyrkor och samfund inom pingst. Och det är väl bra att de har någonting att vända sig till då. Men det är pingst egen. Det som de beskriver som jag tycker är bra, det är att man tar upp någonting som heter Arbetsgivaralliansen, som då är en instans där ideella föreningar, till exempel religiösa samfund, kan vända sig just när man får problem när det gäller arbetsgivarfrågor. Och det är en instans som då inte är kopplad till pingst, eller som inte är, utan den är fristående, oberoende. Och det tycker jag, det är ju bra att man kan vända sig dit. Sen ett citat ifrån den här som jag blev lite förvånad över, måste jag säga, så står det så här: detta utifrån haveriet i USA-församlingen Mars Hill Church, alltså det var ju den här som Joel Halldorf skrev om. Och så skriver man så här, någon liknande konflikt med stort K ser Rickard Svensson idag ingen motsvarighet till i pingst i Sverige. Och det blir jag ju förvånad över att han skriver, dels därför att jag tänker naturligtvis på Knutby.
Verkligen.
Alltså det finns väl inget man kan säga annat än att det har varit ett stor kris.
Verkligen.
Åtminstone i väldigt stora mått mätt. Och den församling då som han själv en gång var ledare för, Karisma, är ju också en sån typ av, och det finns faktiskt andra också. Så det känns som att man inte riktigt vill lyfta fram de kriser som faktiskt har funnits inom pingst. Jag vet inte om man tänker att Knutby då inte är en, eller var en del av pingst, eller att man liksom på något sätt friställer Knutby från pingst, att det är därför. Men Karisma kan man inte göra det i alla fall, för det var ju hela vägen en pingstförsamling. Och sen så ett annat citat. Att han skriver också så här, han, och då Rickard Svensson, menar att kristna behöver hjälpa varandra att navigera mellan å ena sidan bekämpa tystnadskultur och maktfullkomlighet och samtidigt å andra sidan bevara och stödja det andliga ledarskap som vågar leda på ett sunt och andligt sätt och med böjt hjärta. Jag är lite fundersam på det här med en och andra sidan sätt, som om det är en motsats till varandra. Eller vad tänker du när du hör det, Rigmor?
Nej, men jag tänker ju andligt ledarskap och, vad sa du, böjt hjärta?
Ja, ett andligt ledarskap som vågar leda på ett sunt och andligt sätt och med böjt hjärta.
Ja, men det här andligt och andligt, det är ju väldigt nebulöst, det är molnigt, det är... Jag förstår att de menar väl, men ja. Är det de här nådegåvorna som det talas om i Bibeln, i första Korintierbrevet, som de tänker? Eller vad då andligt ledarskap?
Ja, alltså jag tänker för det första att det är ingenting som förklaras i texten vad man menar med det. Det finns naturligtvis, jag har ju tankar om det, jag tror att alla som läser har sina tankar om det. Det finns säkert en tanke om det, men det blir väldigt diffust.
Men du har väl en tanke utifrån, tänker jag, din bakgrund i frikyrkan. Så vad betyder det? Att...
Absolut. Ja, men jag tänker att ett andligt ledarskap betyder ju för mig ett ledarskap som är satt av Gud. Som är utvalt av Gud. Och som har en auktoritet ifrån Gud att leda en församling. Och utifrån det så har man ändå en viss form av en viss form av makt ifrån Gud som man då, och som jag förstår att de då menar med att man då leder på ett sunt andligt sätt, så menar man att man inte då missbrukar den makten, utan att man då använder den på ett rättfärdigt sätt. Men i min värld så ger det ju ett utrymme, eller då finns det ju ett utrymme att det blir toppstyrt och ett maktmissbruk. Man...
Alltså du förstår, du förstår vad jag är ute efter. Ja. Jag är ute efter att jag vill ha en definition av vad andligt, för andligt är ju något osynligt, någonting som ingen kan se men som man ska förstå ändå när man tillhör samma krets. Mm. Och jag vill säga att jag har haft kontakt med min vän som är församlingskonsult just inom pingströrelsen och frikyrkorörelsen överhuvudtaget. Och då, han har blivit intresserad av vad vi tog upp och frågade mig, hur tänker du dig att en sån här ansvarsnämnd skulle se ut? Därför att, men då borde det ju kanske inte vara då inom pingströrelsen om det rör, för att det som saknas i Rickard Svenssons programförklaring där, det är ju enskilda medlemmens. Det är när den enskilda medlemmen har farit illa. Det är ju det vi har talat om med, som religiös trauma. Mm. Medan här fokuserar man på hur man ska kunna få hjälp och bli bättre i ledningen. Mm. Så det är ju i och för sig bra då. Men det är vart man ska vända sig när man har farit illa. Mm. Och då förklarade min vän då att det blir ju väldigt svårt om man har en ansvarsnämnd eller en förtroendenämnd eller ett råd som liksom sorterar under pingstledningen, den nationellt. Och då blir det ändå de här beroendeförhållandena. Och, ja, men man kanske kunde ha något råd med som består av medlemmar i frikyrkan och från flera samfund. Ja, men man kan ju inte säga så här att när du har farit illa i en församling att då ska du gå och få hjälp av dem i en annan församling. Alltså då pratade vi sådär. Och nu tänkte jag, alltså våra kloka lyssnare, har ni ett förslag på hur en sån här ansvarsnämnd, förtroendenämnd, ett sånt här motsvarighet i domkapitel skulle kunna vara organiserat, så skriv gärna till oss och berätta era förslag eller lägg ut dem på Facebook.
Jättebra. Det skulle vara jättespännande att höra vad de som faktiskt finns i verkligheten, om man ska säga.
Hur man skulle kunna.
Vad tänker ni? Ja, det låter jättebra. Väldigt gärna. Och skriv gärna på Facebook eller mejla oss på sektpodden@gmail.com eller på Instagram också naturligtvis. Det vill vi gärna höra.
Och då tänker jag, detta för ju direkt över till en av veckans stora händelser, nämligen att biskopen i Visby har blivit avkragad. Han har blivit avsatt som biskop, men han får inte heller vara präst längre och inte heller diakon. Och det jag tycker är intressant i diskussionen runt det ärendet, det var faktiskt en kulturdebattartikel i Dagens Nyheter som är skriven av Patrik Hagman, och han är docent i politisk teologi och författare, och han arbetar som projektledare i Linköpings stift. Och han förklarar då en del saker som jag inte riktigt var som inte var tydligt för mig, och det var svenska biskopars speciella roll.
Kan inte du bara berätta för våra lyssnare, vad är det som har hänt? Varför är han avkragad? Vad är det som har skett?
Ja, men det är så här.
Ifall någon inte har läst eller biskop, hängt med.
Ja, biskopen sedan ett par år tillbaka i Visby, han heter Thomas Petersson. Och Thomas Petersson har, när han kom med sin hustrufamilj och blev biskop, så inledde han ganska snart tydligen utomäktenskapligt då förhållande med en medarbetare, en kvinna. Och jag har fått liksom berättat för mig att hon var gift när de började vara tillsammans, och hon skilde sig sen, men det gjorde inte han. Men det är som det brukar vara i arbetslivet, när några har ett förhållande, och speciellt om chefen har förhållande eller den högsta med någon i gruppen, så märker man det. Och i det här fallet så är det alltså 7 kyrkoherdar i Visby stift som hade anmält den här biskopen Thomas Petersson till någonting som heter ansvarsnämnd för biskopar. Och då har det lett till den här avkragningen. Därför att den här ansvarsnämnden...
Får jag bara fråga? Ja. Avkragning, innebär det att han blir helt av med sin biskopstitel och sitt prästämbete helt och hållet? Eller vad innebär avkragning?
Ja, i det här fallet innebär det. Precis så. Han blir fråntagen allting. Och det var, jag tyckte den här Patrik Hagman kunde förklara det på ett bra sätt. Hur? Och då beskriver han till exempel att under de absolut mest högtidliga formerna som Svenska kyrkan har, och kanske i vår kultur då, så är det så här att varje diakon, präst och biskop i Svenska kyrkan har svarat ja på bland annat detta. Och det här tänker jag, det är ett uttryck för vad ett andligt ledarskap skulle kunna vara. Vill ni leva så bland människor? Att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet. Ja, har man sagt då. Ja, och då är det så här att den här ansvarsnämnden, den kan inte, vi har ju en ansvarsnämnd inom ditt och mitt yrke, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Och där har man liksom en gradering. Man blir inte fråntagen sin legitimation, utan efter en utredning, om man har gjort fel, så kan man få en erinran eller varning. Eller liksom, det är flera steg innan man slutligen tar bort yrkeslegitimationen.
Ja, men, graderingar liksom.
Ja, men så är det inte med ansvarsnämnden för biskopar, utan den kan bara avskriva ärendet eller agera. Och det här är tydligen ett historiskt beslut, därför att ett sånt här skarpt läge agera som man har gjort här, det har man inte gjort. Så det här är exceptionellt.
Mm.
Och då kan man ju se i media att de tycker men det där var väl absolut för hårt. Och, det, och då förklarar Hagman att inte, det går liksom inte att säga du får inte vara biskop, men präst kan du få fortsätta vara med. Och, då, och det beror på hur den här biskopen har agerat.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och då kan vi faktiskt gå tillbaka till Joel Halldorf igen, som har talat om att förklarat att det är liksom tre bottnar på det här beslutet. Därför att biskopen, han verkar inte själv ha insett allvarligt i hur han har agerat. Därför han har inte anmält sig själv förrän han blev uppmanad att göra så. Och han verkar inte heller ha reflekterat över hur att det här kan innebära svårigheter att han skulle fortsätta att vara biskop. Och
får jag bara fråga, hade han fått frågan om det här skedde och nekat till det också innan
Nej.
Han blev?
Nej, det vet jag inte. Nej, det känner jag inte till. Nej. Men han var ju anmäld för det. Jag tror inte att han har nekat till det.
Mm.
Utan han erkände förstås den själva otrohetsaffären. Men ett problem är att det här var inte något som hände i stundens hetta. Utan det här är någonting som har pågått under ett par års tid. Och då har han liksom i strid mot äktenskap och vigningslöftena. Och då kallar man det att det här är, har han gjort i berått mod.
Han gjorde det fast han visste bättre helt enkelt.
Ja.
Ja.
Och han lär också, det här paret lär ha blivit påkomna till och med in i kyrkan. Så det här har man ju vetat om bland i gruppen. Och det tredje handlar ju då om att det här är en asymmetrisk, som det kallas, relation. Där den ena personen är i beroendeställning och biskopen i det här fallet är överordnad. Och det vet vi ju hur det blir med, jag kommer ihåg Jan Stenbeck, han på Kinnevikskoncernen, så var det bara en regel att ni får inte ha sexuella relationer. I så fall måste en bara sluta direkt. Alltså man vill inte ha de här komplikationerna.
Som det för med sig, nej.
Mm. Och om vi stannar där så kan jag ju säga då att det problemet när man vet att det finns ett sånt här sexuellt förhållande mellan biskopen som då är gift och en medarbetare, det är ju att det blir så obehagligt för dem som vet om det här. Om det är känt på arbetsplatsen, ja men hur ska vi vara medberoende? Ska vi liksom täcka upp för dem? Man känner att man blir indragen i någonting som är obekvämt.
Mm.
Och sen förklarar den här teologen Hagman någonting som inte jag kände till, och det är att de svenska biskoparna, de har en väldigt märklig position jämfört med biskopar i andra länder, kristna biskopar, därför att de är å ena sidan högsta ledare i stiftet, men den formella makten har bara krympt och krympt, därför att vi har liksom, du vet, man röstar på kyrko, vad kallas det, kyrkovalen.
Mm.
Ja. Och då har man ju en politiskt tillsatt ledning inom kyrkan. Och i de här kyrkomötena så får biskopen vara närvarande men får inte rösta. Så att det här har blivit som en gradvis överföring av makt från prästerskapet då till de förtroendevalda.
Det har blivit mer politiskt, helt enkelt.
Ja.
Mm. Mm.
Och då gör ju det att den maktutövning som en biskop ändå ska ha, för att inte bara vara en galjonsfigur med kräklan och den mitrahatten och skruden, utan verkligen ha, då bygger det helt på förtroende.
Mm.
Eller till största del på förtroende. Så att en biskop som inte har med de andra prästernas och personalens förtroende har väldigt lite att sätta emot. Man måste leva som man lär, som det heter.
Mm. Just
det. Det här leva som man lär, vad tänker du om det?
Ja, nej, men det, när det gäller vissa uppdrag så är det ju det viktigare än andra, tänker jag nog. Där till exempel både präst och då pastor eller andlig ledare, eller för den delen inom sjukvården när man jobbar inom ett, liksom, att man ändå måste ha en viss grad av att man själv liksom bär något förtroende i det man gör genom att...
Alltså jag skulle vilja specificera det lite grann.
Mm.
Jag är helt med dig i det, att leva som man lär, men jag tänker att det gäller i alla de yrken där man ger råd.
Mm.
Och försöker leda människor i deras personliga, privata liv. Jag kan tänka, om du tar sjukvård, man tar mitt yrke, läkare. Nej, men om jag är ortoped och duktig på att operera höfter, så kanske inte jag skulle, eller om jag är ögonläkare som jag har varit en period, om jag ska byta lins till exempel, för att jag har fått gråstarr, katarakt, då kanske inte jag bryr mig om den här doktorn lever som han eller hon lär.
Mm. Nej.
Men det är skillnad om man, som min inriktning blev, inom jobbar med psykoterapi.
Mm.
Det är skillnad om du är en filosof och menar dig ha råd till att vi ska leva tillsammans på ett så bra sätt som möjligt. Och så då präst.
Mm.
Alltså i de här yrkena, då när man själv ger råd, så kan man inte leva dubbelliv. Därför att då drar man in människor runt omkring i att de ska täcka upp för mitt hemlighetsliv.
Mm.
Så tänker jag.
Mm. Ja, men jag är helt med dig. Jag,
förstår du hur jag menar?
Absolut. Jag tänkte nog när jag tänkte på sjukvården, så tänker jag på mitt eget yrke som inom psykiatrin, där man kanske många gånger just ger råd inom, alltså där. Men jag är helt med vad du menar när det gäller andra delar. Och det kan ju också röra en viss del av ens liv på något sätt, som man är ett föredöme i då, i det man rör sig omkring. Men Rigmor, om man då tar det vidare, tänker jag, till vi har pratat om pingströrelsen och frikyrkan och vikten av ansvarsnämnd. Jag menar, jag vet ju tillbaka i tiden inom pingst, inte bara pingst utan frikyrkor, där man har till exempel avsatt pastorer för att ansett som omoraliska, och som vi idag kan se, varför gjorde man så? Vad är skillnaden här i att, förstår du vad jag menar?
Ja, det är förtroendeuppdraget. För att då säger man så här, men man kan väl förlåta, och vem är vi att kasta första stenen? Men det är så att en biskop kan inte fungera i sitt yrkesuppdrag, och han har hög lön, han har till och med högre lön än prästerna, och det är vi skattebetalare som är medlemmar i Svenska kyrkan som avlönar honom. Och om han inte har förtroendet hos sina medarbetare, då kan han inte fullgöra de uppgifter som en biskop har.
Mm. Och då tänker jag att det kan ju vara på samma sätt då i en frikyrka där det är en pastor som tappar förtroendet för en sån sak. Men det jag tänker i skillnaden, se vad du säger om det, men det jag tänker i skillnaden är att det vi just har pratat om, det här med ansvarsnämnd, som då är någonting som finns ändå dock, även om det kan, som vi har pratat om, revideras och förbättras, så finns det inom Svenska kyrkan, vilket gör att det blir transparent. Det här tas upp, det blir någonting som alla ser, och man pratar om det öppet, det som sker. Inom frikyrkan så finns det ingen på det sättet ansvarsnämnd eller transparens, utan det sker saker som man inte, som jag i alla fall uppfattar det, många med mig, det händer saker och det är ingen som riktigt vet vad det var som hände och varför, och man pratar inte öppet om det på samma sätt, eftersom det inte finns en instans som kan väga saker på det sättet. Och det tänker jag är skillnaden också. Eller vad tänker du när jag säger så?
Nej, men jag tycker det är jättebra att du säger så, för att i begreppet andligt ledarskap så ligger någon möjlighet att det kan vara ett hemligt ledarskap. Delvis hemligt, för vi vet inte riktigt vad den som är pastor eller ledare lägger i ordet andligt.
För jag tänker att de skulle vinna jättemycket på att ha någon oberoende instans som lyser igenom och ser så att allting går rätt till. Har man ingenting att dölja så kan man ju också lysa igenom och se. Och då tror jag de skulle vinna jättemycket av förtroende faktiskt just också.
Så är det.
Så det är någonting som jag skulle uppmuntra verkligen härifrån frikyrkan och pingströrelsen att gå den vägen. Det tror jag de skulle vinna jättemycket på. Ja.
Alltså det är ju så här, vi har varit inne på det, en bra präst, en bra pastor, han är inte bara en andlig vägvisare, han är det också på ett sätt som, alltså att han kan, att det är roligt och intressant, spännande att lyssna på hans eller hennes predikningar. Och det är det här som man kallar det karismatiska inslaget hos en förkunnare. Sen kan en annan präst kan vara jättelärd och som skriva fantastiskt intressanta böcker, men kanske inte ha den här förmågan i sitt framträdande att väcka de här andliga eller känslan av det heliga hos
fånga lyssnare helt enkelt.
Ja, och då vill jag säga det, att det här, alltså idén om prästen som har den här förmågan, eller den andliga ledaren då, och där kärleken inte är tillåten, till exempel i katolska kyrkor så ska ju prästen leva i celibat. Och det här temat, att kärlek med förhinder. Och jag vet ju att jag läste i tonåren, det har jag sagt förut, en av mina favoritförfattare är ju Eyvind Johnson. Och han skrev i slutet av 40-talet en bok som heter Drömmar om rosor och eld. Ja, men det, jag vet inte hur mycket den har påverkat mig, men den handlar alltså om en katolsk präst på 1600-talet. Och det här, han har utgått från en sann historia som han har gjort en berättelse med, liksom, ja, som griper på ett allmänmänskligt sätt över i vår tid. Det här var ju alldeles efter krigsslutet, 1949 kom den ut. Men det handlar alltså om Urbain Grandier, hette den här prästen. Och han har det här, han har kvinnotycke och folk blir fascinerade av honom. Men sen blir det också några nunnor som får konstiga drömmar och någon annan prelat som stör sig på att den här fader Urbain får den här uppmärksamheten. Och sen blir han anklagad för häxeri och demoner. Och det slutar med, alltså han har då, det skulle jag väl säga då, den här kärlekshistorien, den här otillåtna kärleken till en kvinna. Och så slutar det med att han hotas med att bli bränd på bål om han inte avsäger sig det ena och det andra. Och det gör han inte. Han står för att han är oskyldig och väljer martyrskapet och blev också bränd på bål. Mm. Alltså men hela det här temat om den omöjliga kärleken till, den är ju väldigt, det är väldigt speciellt och
Ja, men den är ju någonting som jag tror griper tag i människor.
Ja, men det gör ju det. Vad tänkte du?
Nej, men jag, när du berättade den så tänker jag ju på en modernare bok, Törnfåglarna, som man också har gjort en tv-serie om, med lite samma tema, fast i modernare tid. Australien väl, som den utspelar sig, tror jag.
Ja, jag tror det.
Och om den här katolska prästen som då inleder ett kärleksförhållande med en ung flicka på en farm.
Ja.
Och, men han älskar Gud mer och väljer ändå den vägen till slut och så vidare. Och så är det, ja.
Ja, men du ser, det här är, det är ett tema.
Ja.
Och det är, så att jag tänker att vi är fascinerade av det temat. Mm. Och det slår in när den här biskopen har gjort det här, haft det här till otillbörliga förhållandet.
Mm, mm, mm. Ja, det är intressant.
Ja, det har... Alltså, kommer du ihåg Max... Har jag inte berättat för dig om Max Weber någon gång?
Mm. Jo, du har pratat om Max Weber.
Alltså, Max Weber, det finns... Vi, när man pratar om sociologi så brukar man säga att det grundar sig på tre forskare som alla var från 1800-talet, författare då. Den ena är Karl Marx och en annan är Emil Durkheim, som en av våra lyssnare har skrivit jätteintressant om faktiskt. Så det vill jag återkomma till, hennes brev i ett annat avsnitt kanske. Mm. Och den tredje är då Max Weber. Men det är Max Weber som har präglat ett begrepp som vi har svängt oss med väldigt ofta och andra. Och det är det karismatiska auktoriteten.
Just det. Det är verkligen någonting som vi pratar om ofta. Det är jätteintressant att det kommer från så långt tillbaka att man pratar om det då.
Alltså Max Weber, han var född 1864 och han levde till 1920, så han blev ju inte så gammal, och han hade faktiskt ett psykiskt sammanbrott så att han var borta. Han var professor i sociologi, men han var borta under en lång tid. Men kanske har han sammanbrott samband med att han var intresserad av religionspsykologi. Mm. Men när det gäller ledarskap så tittade han då på grupp, följarna, varför följer vi? Han utgick inte från vem som leder och hur man ska leda, utan han tittar på oss följare. Vad är det som gör att vi tycker någon är värd vårt förtroende, att vi följer efter den personen? Och då tyckte han sig se tre olika sätt att få det här ledarskapet.
Mm.
Det ena sättet är den rationella auktoriteten. Och då kan man tänka sig politiska ledare. Ja, men om vi nu röstar och så vinner ett parti och de har nominerat sin partiledare, ja, då blir det den som bildar regering och så vidare. Så det är det rationella. Det tycker vi, det kan vi acceptera och följa. Det andra är vad han kallar det traditionella ledarskapet. Alltså att man på ett traditionellt sätt, man kan tänka kungahuset, kungen, och vi har stor uppmärksamhet runt kronprinsessan och hennes syskon. Eller, alltså, och det kan också vara att jag genom arv har ärvt stor förmögenhet kanske, eller att jag har stort gods, någonting sånt.
Tänker jag med. Titlar och sådär, kan man prata om det?
Jag tänker så i alla fall.
Ja,
jag vet inte riktigt, jag hoppas han menar så. Men det intressantaste i vårt sammanhang, det är ju det tredje typen av ledarskap, som han då kallade det karismatiska ledarskapet.
Just.
Och han kallade det för att, om man översätter till svenska, att vi upplever en utomvardaglig hängivenhet.
Den tycker jag är bra.
Jag tycker också
den
det.
Är jätteintressant.
Vad tänker du då?
Nej, men alltså, jag tänker att någonstans så är det väl så att alla människor i någon mån ändå liksom, man eftersträvar någon form av att hitta, att komma från vardagen och få någon liksom spänning, eller hitta någon guldkant på tillvaron och uppleva saker känslomässigt eller intellektuellt, eller hur man nu är funtad. Och att då följa en karismatisk ledare som vi då tänker att det är väl ett ganska bra uttryck just där, att man söker någonstans liksom en utanför vardagen, en hängivenhet som fyller det här behovet av spänning, av känslor, av uppfyllelse, av passion eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju faktiskt lite grann det man får när man följer en karismatisk ledare.
Ja, och han säger då till exempel att det kan vara en person som man upplever som helig.
Mm.
Det är ju egentligen vad prästen, pastorn, biskopen representerar.
Ja, visst.
Men det kan också vara en hjälte. Om man känner, ja men det där, när jag växte upp, då kom jag ihåg min fransk lärare, hon hade jobbat på UNESCO i Paris, hon beundrade Churchill, någonting enormt. Alltså Churchill, han hade stått upp emot. Och då kände man det där, att han var för henne som en hjälte.
Mm.
Eller om vi tar Bonnie Prince-Charlie, som egentligen inte borde vara en hjälte för att han var en loser på slagfältet, men han har ändå blivit folkets, han har den här i efterhand fått den här legendariska, att han ändå har representerat någonting karismatiskt, kanske man säger, men alltså en filmstjärnor nu för tiden. Varför influencers, varför bryr man sig? Ja, men de representerar någonting som fascinerar. Och det är vad han menar, ett karismatiskt som inte bygger på tradition, inte bygger på något rationellt.
Nej. Och det är ett väldigt bra, tycker jag, beskriver väldigt bra vad den här andliga karismatiken kan leda till, att man blir hängiven någonting på ett sånt, alltså det kan skapa det.
Ja, för det är det människor säger till mig när jag har frågat dem, ja men vad då karismatisk och karismatik i kyrkan, vad menar? Jo, men då är det här att man kommer in i ett annat sinnestillstånd. Jag hade tänkt att vi skulle prata om musik idag.
Precis säga det.
Ja.
Att jag tycker att det leder väldigt bra över till det som vi egentligen skulle pratat om idag, som vi får ta nästa gång.
Ja, vi skjuter på det.
För där handlar ju verkligen om det med musiken, vad den skapar.
Musiken.
Ja. Och sången och känslor och att komma in i en stämning, att öppna upp sinnet och så vidare och så vidare.
Och det kan man göra på olika sätt. Och det tänker jag vi ska komma in på, även när det gäller kyrkomusik. Apropå lovsång till exempel, i förhållande till, nu har Horace Engdahl skrivit en bok med en lång utläggning om Matteuspassionen, som jag många år har suttit i Engelbrektskyrkan och lyssnat till. Och Johannespassionen, Händels Messias. Att det är något annat, alltså att man kan spela på olika sätt på
känslor och på våra upplevelser. Ja, men absolut. Det där är ett intressant ämne vi absolut får återkomma till.
Ja, och så säger han också någonting som jag tycker är, apropå ledarskap då, så varnade, nu dog ju Max Weber 1920, alltså han levde genom första världskriget, men han hann inte se vad som kom därefter. Men han varnade också för den här ökade byråkratiseringen av samhället. När vi pratade om här om sisten som intersektionalitet. Ja, men det är för mig ett exempel på hur jag har frågat flera människor, vi får tacka lyssnare som har förklarat vad det står för. Men det är intressant att du och jag som är normala medborgare inte vet riktigt vad det betyder, men som inom byråkratin har slagit igenom. Och
bara när vi nämner det, så tycker jag det är intressant, för vi har fått både mejl och på Facebook just människor inom vården som faktiskt lite reagerade, tror jag, som du och jag gjorde, som folk kanske inte riktigt alla tyckte lika som vi. Men det kanske har att göra med att när man jobbar inom vården så är man mer individfokuserad och så vidare. Jag vet inte. Var det en väldigt passus så?
Nej, men det var också väldigt intressant att de har berättat för oss hur man inom utbildningen av inom sjukvården, till exempel läkare, sjuksköterskor och så vidare, så får de som undervisar ska ta med det här med intersektionalitet, och de ska lära sina blivande sjuksköterskor till exempel att tänka på det. Men när man kanske har fullt sjå med att försöka lära sig lägga om ett sår på rätt sätt och behandla, alltså vi tänker ju inte som de kanske gör på akademiska utbildningar på det sättet när vi jobbar med människa till människa, tänker jag.
Nej, men jag tyckte det var intressant just att vi fick både mejl från lärare och sådana som också går utbildningen som inte riktigt kände sig hemma med det här sättet att
tänka.
Analysera.
Och då kommer vi tillbaka till det. Jag tycker, när jag tänker på Max Weber så tänker jag också på ett uttryck han hade när det liksom blir som en järnbur, när det blir för mycket sådana här begrepp som man ska försöka anpassa sig till som på administrativ byråkratisk nivå har bestämt, så sa han, på tyska så kallade han det för Stahlhartes Gehäuse, alltså ett stålhårt hölje runt oss, att man känner sig inmurad i någonting. Och det han försökte beskriva var väl risken för att man liksom ger upp och inte orkar bry sig, utan man tycker väggarna blir täta runt omkring.
Ja, Rigmor, hur ligger vi till? Tiden börjar.
Är det så?
Ja,
av oss två kan. Du kan klockan.
Ja.
Jag är dålig på det.
Jag har den framför mig, det kanske beror på det. Men intressant att få bara liksom ta vidare lite grann där vi var sist, utifrån att vi fick så mycket återkoppling. Så kändes det som att vi ville göra det. Tack, Rigmor, för dina tankar idag. Och kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat idag.
Ja, tack för att vi får fördjupa oss i sådana här ämnen. Det är intressant.
Ja, vi ses nästa vecka.
Hej då, Emma.
Hej.
Hej, lyssnare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.